Modiga människor.
Modiga människor.
Modiga människor.
Hej och varmt välkomna till Modiga människor och mitt namn är Soja Zachariasdotter. Glöm inte att trycka på subscribe-knappen och gilla-knappen på YouTube. Så, och nu vill jag hälsa dig, Agneta Månbäck, varmt, varmt välkommen. Och vi kommer idag att prata om vatten. Alltså det är ju ett ämne som jag själv är väldigt, väldigt intresserad av. Och jag tycker att därför att det är extra roligt att du är här.
Ja, men tack. Tack så mycket för att jag fick komma hit. Det här med vatten är ett gigantiskt område.
Det är ju det.
Hur stort som helst. Ja. Det tar aldrig slut.
Och det finns så mycket att lära sig. Och det är därför vi sitter här. För att du ska få dela med dig av dina kunskaper, helt enkelt.
Ja. Jag började ju änden för många år sedan. För 13-14 år sedan när jag började jobba med vatten och vattenrening. Då insåg jag ju ganska snart hur illa ställt det är med vårt kranvatten. Och miljön överhuvudtaget. Och att det fanns ett enormt behov av att ha en vattenrenare. Så jag lärde mig mycket om olika tekniker och hur man kan rena sitt vatten. Och ja, så vidare. Lärde mig beskriva det på ett bra sätt. Och kolla vilka renare är bra och vilka är mindre bra. Och vilka lovar mer än de kan hålla och så vidare. Så att, och jag var ute och informerade om vattenrenare och hur det såg ut i vattenreningsverken och varifrån tar vi vattnet och så där vidare. Sen inför jag skulle hålla några föredrag om vatten, så jag började lyssna på både Gerald Pollack och framförallt Viktor Schauberger. Och det här med Maser och Emot visste jag om sen tidigare. Och sen Veda Åsie när jag började titta och lyssna på henne. Men allt det här sammantaget, jag läste ju många timmar Viktor Schauberger eller, ja, och Gerald Pollack också. Så då började jag förstå att vatten är ju något så fantastiskt mycket större än bara något man duschar i eller dricker från kranen. Så då förstod jag att det fanns någon sorts andlig aspekt av det också. Som jag kom, och det öppnade faktiskt en helt ny dimension för mig. Och det är den jag på något sätt fastnat för som jag är inne i nu. Och det är egentligen min personliga resa. Men jag skulle vilja förmedla den så mycket jag kan och så gott jag kan. För det är så stort och omfattande. Men det jag kom på, innebörden av det jag lärde mig, var ju att vi kan påverka. Vi påverkar vattnet med våra tankar, med våra ord, med det påverkar allt i våra celler eftersom vi består av 99% vattenmolekyler. 70% vatten med 99% vattenmolekyler. Och om vatten då har både minne, det är en iakttagare, det hör, det lyssnar och det återspeglar också det vi tänker och vår intention. Och vatten är ju en ledare och det är inte bara för in vatten i cellerna, vatten för också ut slaggprodukter, så det är ju en ett bindemedel också. Så att, och vatten är vitalt för precis alla levande processer. Inget vatten, inget liv kan man säga. Det som blev på något sätt avgörande, det var ju det här med vattnets tre faser som vi känner till. Både med den flytande formen, den fasta formen och ångan. Men sen har vi då den här fjärde fasen som just Gerald Pollack påvisade med sitt forskarteam. För jag vet inte om det är 10, 15, 20 år sedan någonstans. Och det är ju den här plasmafasen som de kallade Easy Exclusion Zone. Easy water kallar de det. Han säger det är inte riktigt bra begrepp men det är det bästa vi har. Det är lätt att komma ihåg. Easy water är alltså en gel, en plasmafas. Vi har den. Den finns i allting. Det finns i växter, djur. Vi människor har det i våra celler. Den är, om jag ska förklara det här bara i korthet. Det är som ett batteri. Solens ljus absorberas av det här easy water, den här plasmafasen. Den växer, den här easy zone, Och när den växer, då blir det en delning i vattnet i positivt och negativt. Plasmafasen är negativ och den andra fasen som flyr den här är positiv. Och det är mindre bra för oss. Men det betyder i korthet att när vi går ut och laddar vi våra batterier, som man säger. Och vi kan ladda den här, för den här plasmafasen, den vidgas och minskas och vidgas och minskas hela tiden. Beroende på vad vi utsätter den för. Strålning, mikrovågsstrålning, då sjunker det, då minskar det. Då känner vi oss också tröttare och vi mindre vitala. När vi solar, när vi tänker goda tankar, när vi är glada, vi sjunger, vi är ute och går barfota och så vidare. Då växer den zonen. Och den växer ut av infrarött ljus som vi har både i atmosfären och vi har inom oss. Så med det vill jag komma fram till att när vi kan öka den här, vi kan verkligen öka vårt välbefinnande. Och vi är ju människan, våra celler är ju också ett batteri, alltså vi är en sändare och en mottagare hela tiden. Så vi sitter ju ihop därmed, eftersom den tomma luften som vi tror är tom består av vattenånga egentligen och den här plasmafasen. Det betyder att vi sitter faktiskt ihop. Så allt jag gör, tänker och så vidare har betydelse. Och det sägs så att vatten, ordet vatten förekommer långt mycket mer i Bibeln än alla andliga ord, även i Koranen. Så vatten, folk har ju vetat i alla tider att vatten är magiskt, att det är helande och så vidare.
Ja, men vi kommer ju till livets källa, sprunget ur livets källa, och vi pratar om det är bägare med liksom, tillgång till evigt liv, och det är alltid vatten. Precis. Då tänker jag att så här, men vatten är ju, precis som du säger, så här, långt, långt mycket mer än vad vi på något sätt tillåts förstå. För jag menar, idag så finns det ju människor som inte ens dricker vatten. Mm, som bara konsumerar kaffe, te, läskedrycker, söta drycker. Och precis som du sa, när vi sprungna, när vi ligger här inne, så vi simmar ju runt liksom, i en väldig massa vatten.
Ja, precis.
Och som våra kroppar består ju av så... Ja. Och jag vet inte om vi kan komma in på det redan nu, men det är ju någonting som jag själv... Och det är därför det kändes extra angeläget att göra den här intervjun. När jag, för det som jag själv har hållit på och jobbat en del med fascia. Och så bara förstår, men gud, det är ju det Agneta pratar om. Det är ju det. Fascia och vatten är ju samma sak.
Ja, men det är det. Och det, vi kommer in på det här också. Men det jag ska säga också angående den här fjärde fasen. Det är det som är så intressant. Det är ju att... det är inte helt rätt att förklara, men den här gelén, den har vi i våra celler, i samtliga celler. Och den är som ett lager. Det finns rinnande vatten också och det här gelélagret. Men det Gerald Pollack och hans team såg, det var att om man belyste det med solljus eller infrarött ljus, då växte den här geléfasen. Den växte och blev större. Och då började vattnet att dela sig helt plötsligt. I negativt och positivt kan man säga. Det började dela på sig. Så ju mer solljus och det här gelélagret växte. Det kallas också easy zone. Men easy zone-lagret, när det består för exclusion zone. Då började vattnet att separera sig. Så det var, och det positiva... jonerna, det här är så knepigt att förklara, men de positiva jonerna skydde den här negativa zonen, den här plasman, så att det bara försvann, och det tog med sig skräpet också, och då förstår man det. Om vi utsätter nu oss för solljus eller negativa joner, som vi gör när vi går barfota i gräset till exempel, då växer också det här exclusion zone, easy water, det växer ständigt. Och så minskar det när solen är borta och vi gör annat. Och vintertid så minskar det här, verkligen. Och det här är väldigt avgörande för vår hälsa, den här delningen som sker.
För delningen i sig är något positivt.
Ja,
precis. För även om du sa så här, negativa joner när vi är ute och går. Och det är ju inte negativt.
Nej, det är inte negativt. Nej. Utan det är, vi har för mycket positiva joner i med strålning och sådär. Mm. Strålningsfält för övrigt, det minskar ju också den här easy water. Så vi ska ju få det målet att få det här att öka. Mm. Och det kan man få via en rad olika saker få det öka. Ja, det är solljus. Men också infrarött ljus som bastu och infrabastu. Men vi har alltid, det finns infrarött ljus som finns i solen, men det finns i atmosfären också. Vi avger själva infrarött ljus. Det finns inom och utom oss. Utomför oss. Så, och det är ju därför vi överhuvudtaget, det är ju för att hålla oss vid liv. Så att när vi har mer utav den här easy zone och gelén då, för det är ju viktigt, annars hade vi inte det, då skulle vi dö. Mm. Så det gäller att vidga det. Och vad gör man det med? Eftersom vatten har läser intention så kan vi också använda våra ord med att säga jag älskar dig, vad fin du är, tack och så vidare. Ju mer vi tackar våra vattenfyllda celler, ju mer växer det. Och vi kan använda ljud, positiva ljud, 528 hertz eller 432. Det finns ju många olika helande toner.
741.
Ja, det finns massor med olika helande toner. Så därför kommer jag ner till vad intressant det är att observera vad är det jag tänker här. Vad är i den här situationen? Hur tänker jag? Hur mår jag? Vad är det jag känner? För att allting, eftersom vatten finns överallt. Och det är hela tiden en kommunikation. Vad ger vi vattnet? Vad får vi? Återger det för speglingar? Och så vidare. Så att vatten är ett gigantiskt ämne. Mm. Och det är ett fantastiskt medium. Så vi kan bokstavligen, det här innebär ju att vi verkligen kan hela oss själva. Med rätt tankar, med rätt intention och så vidare. Så jag säger, skulle vi prata Gud, då skulle jag säga att vattnet, det är Gud. Vi lever ju i Gud hela tiden. Vi sitter alla ihop. Vi är en, egentligen. Mm. Det låter ju kanske jätteflummigt. Men när man börjar förstå det här med vatten och Veda Austin. Om någon har kunnat bevisa det här. Och faktum är att andra vetenskapsmän har kunnat börja bevisa det här också. Och den här Nobelpristagaren Luc Montagnier. Som är ju världsberömd känd. Så han lever ju inte längre. Men han var inne på det här också. Han kunde bevisa det här också. Faktiskt att det är så. Att vatten hör, läser vår intention. Varför mår vi då dåligt? Jo, vi kanske dricker för lite vatten. Hur många säger inte det? Ja, jag glömmer bort att dricka. Och vatten är inte gott. Ja, det är så tråkigt med vatten. Ja, det är vatten du har i kranen. Kan vi ju komma in på sen också. Det är
precis, för du började, innan vi började intervjun så sa ju du att en av de sakerna som faktiskt vi människor lider av verkligen, det är vätskebrist.
Ja,
alltså vi har kronisk vätskebrist. Mm. Och så tänker jag på alla gamla människor. För det är ju också, man kan ju se på huden så.
Mm.
Alltså hur lätt det släpper eller liksom går tillbaka om vi har vätskebrist eller inte. Mm. Så tänker jag alla gamla människor som kanske inte ens får i sig ett halvt glas vatten per dag.
Mm. Nej, och folk kan ju säga, det har jag hört så många gånger, folk säger, ja men jag dricker kaffe, jag dricker te. Ja men dricker du kaffe, då ska du dricka 2 glas vatten extra. Och här pratar vi alltså rent vatten, 1,5 till 2 liter vatten, rent vatten. Och då pratar vi inte juice eller te eller kaffe, ingenting sånt alls. Och vikten, man kan tycka det låter tjatigt eller klyschigt, drick mer vatten. Men den här fantastiska boken, han var läkare, Batman Gellage. Han räddade tusentals människor till livet bara med hjälp av vatten. Så han säger så här att, börja med, har du en åkomma av något slag, börja med att öka på ditt vattenintag. Om dina symptom kvarstår när du har fyllt på ordentligt med vatten, då kan du söka läkare, men börja alltid med vatten. han sa det, är du kroniskt uttorkad som väldigt många människor är, då leder det till en smärtsam och plågsam död. Förr eller senare, det kommer. Vi gradvis torkar ut. Och där vi inte dricker vatten, då återbildas också den här törstreflexen.
Ja, precis. Och du nämnde ju det
för mig. Ja, man får ju börja att man måste,
precis som att man går på gymmet, så behöver du liksom hjälpa din kropp på traven att bli törstig. Mm. Att lära sig att bli törstig igen.
Och det märker man också. Ju mer jag börjar dricka, ju törstigare blir jag. Mm. Man kan alltid börja med 2 deciliter vatten en halvtimme före mat. Det underlättar matsmältningen enormt. Man blir piggare, man blir inte trött och däst efter maten när man tar det. Men han botade alltså hjärt- och kärlsjukdomar, kärlkramp, hjärtproblem av alla slag, migrän, astma, allergier, ryggproblem. Han har för övrigt gett ut, Batman Gellers har för övrigt gett ut en bok om bara vatten och ryggen. Och han har någon DVD som han också gav ut med rörelser i kombination med vatten. För 75% av vår överkropp, 75% av överkroppens tyngd bärs upp av vatten i kotpelare. Mm. Det är ganska maxat. Resten är då 25% är ju fibrer som finns i Det är ganska otroligt, så att då förstår man hur viktigt vattnet faktiskt är. Har man läst den här, man blir ju lite lätt chockad då också när man förstår hur viktigt vatten är. Vi får inte slarva med det. Och om man säger att hjärnan är alltid prioritet vad det gäller vatten, så om vi har vätskebrist, vad gör kroppen då? Jo, då måste den hämta vatten någon annanstans från kroppen. Då hämtar den, tar den från musklerna eller från framförallt blodomloppet. Varpå kärlen då drar ihop sig. Har man då lite blodplättssamlingar eller plack i kärlen och så vidare och de är trånga, då kan det lätt bli ett stopp där helt enkelt. Stroke, hjärtinfarkt, whatever. Det kan uppstå vad som helst. Så att och migrän är absolut vätskebrist om man inte har hjärntumör då eller någonting. Så börja med att öka på vatten skulle jag säga.
Men du, vatten i våra vanliga kranar.
Det har man ju hört människor säga, men det är inget gott vatten. Nej, jag förstår att det inte är särskilt gott. Eftersom vatten är ju renat i en kemisk fabrik. Det är egentligen inte vatten som så. Vatten, ett riktigt vatten kommer ju från en källa ute i skogen. Men det här är ett kemiskt renat vatten. Vi i Stockholm här, vi tar ju vatten från Mälaren som är en avloppssjö. Egentligen alla städer runt Mälaren släpper ut sitt avloppsvatten. Visserligen säger man att det är renat. Sen har vi då, prover har ju tagits också på bekämpningsmedel från åkrar och så vidare som också kommer ut i vattnet. Det har man ju sett. Så tar vi in det i vattenreningsverket och då tillsätter man det här flockningsmedlet. Och det är till för det här flockningsmedlet är ju till för att klumpa ihop skiten i vattnet så det ska vara lättare att sila bort. Och det här, och då kommer vi till en annan ruskig sak. Bland annat tillsätter man då aluminiumsulfat. Och det finns ett 40-tal olika ämnen som är godkända för för vattenrening överhuvudtaget, som är godkänt av Livsmedelsverket skulle jag säga. Och en som verkligen har skrivit om det här, det är Tage Tuvheden, en bok som jag verkligen varmt rekommenderar. För här kan man lägga undan alla deckare, kriminalhistorier i världen, för den här överträffade dikten, det kan jag säga, den var så skrämmande. Ändå känner jag till mycket av det han skriver, men det här är fruktansvärt. För han berättar då, han var ju vattenverksingenjör på Trollhättans vattenverk.
Tage Tuvheden. Ja. Och det här finns det då såklart bevis?
Ja, han berättar ju sin historia här nu då. Han var ansvarig ju för kommunens invånare skulle ha rent vatten. Och det står ju det i alla lagar att vatten ska renas med tillräckligt många barriärer så att det ska vara rent och det ska vara en självklarhet. Vilket det absolut inte är. För många vattenreningsverk, bara de bryter mot de här lagarna som finns. Det blir inga påföljder egentligen. Mm. Men han var uppsökt av en man en dag på reningsverket. Och som sa att nu skulle man införa ett nytt. Han kom från Olof Palme då på 80-talet. Och sa att nu ska vi införa ett nytt flockningsmedel. Ja, han var ju snäll och kanske lite godtrogen och gjorde det. Och han visste ju inte, så att han gjorde det. Då fick han ett samtal från kommunens ett sjukhus där. Och en läkare, som överläkare där, som bara skrek i telefonen. Vad har ni gjort med vattnet? Våra patienter, våra dialyspatienter dör. Vad gör ni? Och det var väldigt, väldigt upprört. Ni måste ha gjort någonting med vattnet. Det har med vattnet att göra, sa de på sjukhuset där. Och då började han undersöka det och han gick till sin högsta chef, Anders Lindsten, och påtalade det. Och då fick han till svar att nu håller det jävlar mig käft, var det svar han fick då. Men han började ju forska vidare och till och med det här labbet som ska kontrollera vattnet reagerade på att det här flockningsmedlet innehåller ju en rad ämnen som inte är så kul. Och vi vill inte ta ansvar för det här, utan det här, men det är kommunens ansvar. Så på den vägen var det. Så det är det han beskriver i den här boken. Och ja, det finns ju väldigt mycket att säga, det är en hel bok som sagt. Men jag kan säga att det består ju det här flockningsmedlet nu då, som var så nytt och som var så märkvärdigt, som absolut till varje pris. Det var billigt, det skulle få införas för det skulle vara så hälsosamt, det skulle spara så mycket pengar. Och det kom att införas också, man lanserade det på det här klimatmötet i Rio 1992. Och det gick igenom och det fick till och med ett miljöpris av kungen. I Trollhättan fick de det, Trollhättans kommun, för att de hade tagit fram det här.
Så de har fått ett pris för att de har tagit fram ett medel?
Ja, av kungen, vår kung. Så godkände det för det här fina flockningsmedlet.
Tror du att kungen visste vad han godkände?
Jag har svårt att tro det. Mm. Men Olof Palme, han gick ut med i alla fall, han ville ju också vara bäst i klassen och lansera ett fantastiskt miljövänligt och fint alternativ. Mm. Men då, den här labbet då i Trollhättan som såg vad det här innehöll. Det innehöll alltså bly och krom, kadmium, nickel, kvicksilver, aluminium, arsenik och det är dessutom radioaktivt. Och sen gick det ut då, men det här lanserades, så det här används fortfarande i våra i vårt dricksvatten, i reningsverken i hela Sverige. Det används utomlands också i många länder. Och det värsta är, tycker jag, det som skrämde mig mest med den här boken, det är den här kompakta tystnaden. Den här Anders Lindsten som var chef för Vattenverket i Trollhättan.
Och som säger håll käft.
Mm. Ja. Han dog sedermera cancer för övrigt. Men han satt ju också med i styrelsen för Svenskt Vatten som är en remissinstans för kommuner och för regeringen och så vidare. Han var vd där. Hur som helst, sen gick ju Olof Palme ut med ett påbud att Livsmedelsverket och Naturvårdsverket, de skulle absolut godkänna det här flockningsmedlet. Så det är ju det som används nu. Och så börjar man prata om nu det här PFAS och PFOS och så vidare. PFAS är ju ett samlingsnamn för tusentals ämnen. Däribland mikroplaster. Så det här, ja, jag skulle säga att det är så kriminellt. Att där utsätter vi alla människor för. Så pratar man om diagnoserna som alla barn som får diagnoser idag. Och cancer, diabetes, alla tänkbara problem, det drabbar ju människor olika också. Mm. Olika symptom som vi då får medicinera bort. Både kronisk uttorkning till exempel, som Batman Gellers pratar om, det kurerar vi ju med mediciner istället för att ge dem vatten. Och vi ska dricka mycket vatten, ja, ska vi dricka det här kranvattnet då? hur bra är det på en skala? Så antingen har man ett filter eller så blir man ett faktiskt. Mm. Men det värsta är den här kompakta tystnaden. Att de har vetat det här i 30 år, över 30 år, och ingenting görs. Där finns det väldigt mycket att göra. Så det bästa, det finaste är ju att vi kunde få ett källvatten. Och det finns ju att hämta. Det finns två ställen i Stockholm som jag känner till i Stockholmsområdet där man kan hämta källvatten. Det är det finaste.
Ja, och du sa det är ju liksom 30 år som vi pratar som det här har flytit runt i våra ledningar som vi har konsumerat det. Och jag tänkte, vad är de långtgående effekterna? Mm. Det vet vi ju inte.
Nej, ja, vi ser ju det. Alla möjliga diagnoser som man ger till människor och barn i synnerhet. Va? Och så får de lite medicin på det.
Vi har enorm psykisk ohälsa.
Mm.
Alltså, ja, så vi har väl aldrig lidit så mycket av psykisk ohälsa nu som...
Nej, visst. Ja. Jag tycker det är värt att tänka på. Vad är det vi ger? Vad tillför vi i vårt vatten egentligen? Och vi säger nu att det är en levande medveten organism. Mm. Som är väldigt magisk egentligen. Som bara vill... ge oss det vi behöver, ja, så vidare. Och vad tillför vi? Ja, vi släpper ut vår skit i vattnet. Om man tittar i andra länder som använder vatten som en soptipp. Mm. Och man ser ju dessa berg av plaster och så vidare. Och inte bara det, fiskerinäringen och deras nät som de lämnar kvar. Alla trasiga fiskerinät. Jag menar, de ligger också och löser upp sig och blir mikroplaster. Och fiskar och andra varelser fastnar ju det där. Va? Det har man sett många exempel på. Och det sägs att det är det mest förorenande faktiskt, är det fiskerinäringen. Mm. Ta våra tonvis med tvätt och sköljmedel. Vi ger ut i våra vattendrag varenda dag. Det innehåller mikroplaster, sköljmedel. Det är inget annat än kemikalier. Det doftar kanske gott tycker man. Jag tycker det stinker många gånger. Folk vräker på det. Folk tänker inte på hur koncentrerade de här ämnena är.
Och hur sjuk man faktiskt blir.
Ja.
Vi vet ju att det finns i sköljmedel så är det ju mikroplaster.
Ja.
Och det finns studier som visar att pojkar idag föds med mindre penisar.
Ja, dels det och färre spermier och så vidare. Va?
Mm. Så att, det påverkar ju verkligen så mycket mer än vad vi tror. Det är det jag tänker, att så här, hänger alla de här sakerna ihop? Vi får ju inte lära oss att visa vördnad för naturen. Du pratar om moder jord och liksom precis som om vattnet är jordens blod, precis som vi måste ha blod och vatten. Mm. Men jag tänker att alla de här sakerna hänger ihop, men vi får inte lära oss att ta hand om.
Nej, precis.
Att jag menar, barn idag, de har ingen koll på hur ett jordbruk ser ut. De vet inte. Ja, var kommer köttet ifrån? Mm. Du är från McDonald's.
Ja, alltså... Men idag i vårt urbaniserade samhälle så är vi så avskurna, som du säger, från naturen. Vi tror att det är någonting där borta. Och så. Och naturen, djuren. Men vi sitter ju alla ihop. Vi är en enhet. Mm. Men det får ju naturligtvis konsekvenser som vi ser mer och mer av idag. På alla tänkbara sätt. Vi har väl aldrig varit sjukare än vad vi är nu i vårt moderna samhälle. Så vidare. Så att jag tycker det är... Men det finns så mycket som vi kan göra själva i alla fall. Det är att skaffa ett bra vattenreningsfilter. Och då måste man ha ett partikelfilter och man måste ha ett kordfilter. Det bör innehålla det i alla fall. Och sen, har man inte ett filter, då blir man ett. Så enkelt är det. Mm. Och det gäller att titta, för det finns mycket som inte är så jättebra på marknaden. Som ger sig ut för att vara väldigt bra, så är det inte det. Men då får man komma ihåg, har man ett vattenfilter. För ett bra vattenfilter tar också mycket mineraler som finns i vattnet. Så då man måste tillföra det. Det behöver vi göra ändå, eftersom jordarna för övrigt är så dåliga. vår jordbruksmark är så utarmad egentligen. De här industrijordbruken, det är ju en katastrof. Men det är att försöka odla själv så mycket man kan. Kanske flytta ut på landet om man har möjlighet. Vistas mer i naturen i alla fall. Ja. Nej, men tänka på att vi tillför vatten och mineral, elektrolyter. Det är jätteviktigt att vi tillför ordentligt. Det finns ju fina så, mineraler.
Precis, så det jag kan göra själv är att jag kan skaffa mig en vattenrenare. Mm. Och då pratar vi kanske inte en Brita-kanna.
Nej, det är bara ett kolfilter. Det räcker inte så långt.
Nej, men den är bättre än att inte ha någonting.
Ja, i alla fall initialt. Mm. Men kol är ganska porös. Så med tiden, det samlar in lite grann först, det gör det. Men sen så börjar det ge med sig. Så att det är väldigt viktigt att man inte har det på övertid. Mm. Utan byter filter ofta. Men det är inte tillräckligt ofta. För det är ofta en porstorlek som ligger på en mikron. Okay. Och det släpper igenom läkemedelsrester och annat.
Och då kommer vi in på nästa. Då har vi en vattenrenare som vi faktiskt fäster på kranen.
Det finns vattenrenare att sätta in under diskbänk också. Om man, då får man ju för sig bara ett lite hål i diskbänken.
En modell liksom. Ja. Precis, så, mer avancerad. Den,
Det behöver inte vara så dyrt och komplicerat som det låter. För det. Dels det, så bra vatten som möjligt och då dricka mer, jobba upp den här törstreflexen och så vi kommer upp till runt 2 liter per dag alltså. Det är det bästa och vi kommer att märka skillnad. Det också vill jag säga att om man är trött på eftermiddagen, gå och drick ett stort glas vatten, gärna med mineral i. Jag lovar att du blir piggare.
Salt behöver vi ju för det har jag faktiskt vid några tillfällen så bara känt att men gud, jag har liksom saltbrist. Och det är så häftiga är ju att det funkar ju verkligen. Mm. Och salt i sig är ju inte farligt.
Nej,
och då pratar vi ju, kan man säga, det smutsiga saltet som vi skulle... Alltså det är ju inte smutsigt.
Ja.
Men det vita som de majoriteten faktiskt använder, det är ju det som är riktigt farligt salt. Ja. För där kan du ju fortfarande... Det är ju farligt på riktigt.
Mm. Ja, det är ju raffinerat så det finns ingenting kvar där. Det är också dött om man säger. Utan det ska vara mineralsalter.
Mm.
Alltså när jag pratar mineraler, mineraler är ju salter egentligen. Mm. Men
varför säger man att det är så farligt? För man säger ju att salt är farligt och det höjer blodtrycket.
Och det gör det väl också det här vita saltet. Mm. Men om man har Himalaya-salt eller andra typer av...
Havssalt.
Det ska ju helst vara, man pratar om Celtic salt till exempel. Mm.
För jag brukar ju ta en halv tesked, ibland lite mer, beroende på hur jag mår.
Ja,
och så
dricker
jag.
Det är superviktigt, så det är bra att du säger det. Salt är verkligen jätteviktigt. Mm. Jag brukar själv göra en glasburk som jag har och så lägger jag i sådana här klumpar av Himalaya-salt.
Mm.
Och så fyller jag på med vatten ända upp till kanten. Mm. Och sen så tar jag, man ska inte röra om då med det kallas för solé, en sån här. Och se till att det alltid är vatten upp till kanten och alltid saltklump upp till kanten. Och så har man faktiskt en plastsked, väldigt hård plast har jag här, eller en träsked kan man ha.
Mm.
Inte metall ska man ha i det.
Det är ju samma som i honung faktiskt. Mm.
Ja, det är det va? Ja.
Mm. Så i honung så får du ju aldrig sätta en stål, utan det är plast eller...
Ja, precis.
Och då gäller samma här.
Ja, exakt. Mm. Nej, så tar jag lite av det här saltet i ett glas vatten. Och sen så rör jag om. Sen kan jag ha lite magnesiumklorid. Jag kan ta lite från en kapsel, öppna en kapsel. Har lite magnesium. Också lite extra magnesium eftersom vi drar otroliga mängder magnesium idag.
Mm.
Det är ett enkelt sätt att göra det när man bor i storstan. Om man inte hinner hämta källvatten eller ha tillgång till det.
Som vi summerar allting så tycker jag att du har fått ihop vad vi kan göra själva och vad vi faktiskt kan fylla våra kroppar med för slags vatten och nyttan av vatten. Så avslutar vi allting tänker jag bara med en kort summering av den fjärde fasen.
Att förklara det på ett bra sätt.
Mm.
Vi, alltså, det finns väldigt mycket information att läsa i Gerald Pollacks böcker. Men att på nätet kan man se honom på YouTube förklara det här. Ja, men i alla fall, vattens fjärde fas, om man säger så här, de gjorde experiment så här. De hade en burk, en bunke med vatten. Så hade de lagt ner lite skräp i vattnet, lite mikroorganismer och så. Så lade man på ett gelélager.
Mm.
Och sen så belyste man det här med infrarött ljus. För det hände ingenting där först. Men när det var belyst med infrarött ljus, det var då de märkte att det började växa det här, det här gelélagret.
Mm. Precis som i solljus.
Ja, då växer det. Samtidigt flydde den här andra delen, det flydde från den här, ja, det här gelélagret, det flydde ifrån tillsammans med skräpet de hade haft i.
Mm.
Det var där de egentligen började forska mer och mer. Och man provade med alla möjliga lager här, men det var framförallt proteiner kan man säga. Vi har ju proteiner, våra aminosyror är det ju proteiner.
Mm.
Har vi då, så kroppen verkar ha cellen, kontentan blir ju att i cellen så har vi vanligt vatten, men vi har också den här exclusion, som vi har ett lite tunt plasmalager. Och det kan man få att växa med hjälp av ljus, infrarött ljus, sol.
Eller solen.
Ja. Eller gå barfota på sommaren, och så vidare. Och att utsätta sig för negativa joner, så växer det här. Vad var det mer jag skulle säga? Jo, för det, de hade också, man kan alltså också ladda det här vattnet. Det gjorde de också, satt i elektroder. Och man kan alltså ladda, utvinna fri energi ur det här. För det är så stort det här med fjärde fasen. Man, ja, det där får, det är lite knepigt att förklara det. Men, och jag är ingen bra på det. Men man laddade det, ja, och så vidare, så att man kunde, för det är redan laddat, men man kan få det som ett batteri och få det här att pågå länge egentligen.
Mm.
Så man, det går att utvinna fri energi ur vattnet. Det är den här fjärde fasen. Ljus och rätt, på rätt våglängd, så bara vidgas det här. Och sen går det tillbaka när vi inte har det.
Men du pratade också om skräp. Betyder det att den också, det rensas då,
ja,
eller hur?
Ja, ja, precis. Det är det det gör, det rensas ut.
Så att egentligen är vi helt geniala?
Ja,
ja.
Det är det jag försöker komma fram till på ett spretigt sätt kanske.
Mm.
Därför man ser också, det hänger också lite ihop med den här, ja, som Viktor Sjöberg var inne på, det här med den här spiralrörelsen hela tiden. Det är två krafter, en uppåtgående och en nedåtgående spiralrörelse.
Mm.
Och det har man ju sett där med vattnets fjärde fas också, hur det funkar med hjärtat. Men det är en annan läkare, Tom Cohen, som har skrivit en bok som heter Human Heart, Cosmic Heart. Om man vecklar upp ett hjärta, liksom breder ut det, då kan man se att det är som en spiral faktiskt.
Mm.
Och han tar ju också upp att hjärtat är inte en pump i den bemärkelsen, utan det har att göra med det här trycket, som ett osmotiskt tryck som med vattnet i kapillärerna som får blodet tillbaka till hjärtat. Liksom. Det också har med vattens fjärde fas att göra.
Mm.
Men det är en annan historia. Jag är inte bra på att förklara det heller, men jag förstår principen.
Mm.
Ja, det finns så mycket att säga och så mycket fascinerande när man börjar lyssna och se alla här. Det tar aldrig slut.
Nej. Men jag tänker att det här är ändå en fantastisk början och en fantastisk grundkunskap, och bara så här att summera, det är livets källa.
Det är, och absolut. Att,
ja.
Det skulle jag säga att det är.
Mm. Och vi behöver vatten. Mycket vatten och rätt sorts vatten.
Ja, precis.
Eller i alla fall rätt renat vatten, så kan man väl säga.
Ja, ja, precis. Ja.
För det är ju samma vatten som har funnits alltid.
Ja,
så.
I ett evigt kretslopp. Så sol, vind och vatten, eller på sätt sol och vatten, verkligen. Det,
stort det är tack, Agneta.
Ja, tack själv. Så ja, jättefint att få berätta om det här.
Så glad för det.
Tack.